och fokuserade på detta.
Mm. Men det är ju ändå så att av de här beställningarna så är det ju färre produkter så som kommer i tid. Andelen leveranser som faktiskt har kommit i tid har ju sjunkit. 2022 var det 97%, 2024 var det bara 73%. Så att även om ni lägger en massa beställningar så är det ju inte säkert att de kommer fram i tid.
Nej, men där måste man komma ihåg att när vi tittar på behoven som finns nu när det genomförs ett storskaligt krig i Europa, det var ju inte försvarsindustrin dimensionerad för innan invasionen av Ukraina. Och det innebär, när vi tittar på behoven just nu, så är de ju överlagrade. NATO-länderna vill nu fylla upp och bygga upp sina förråd på ammunition och förnödenheter. De bygger ut sin militära förmåga, vilket kräver system och uppgraderingar av de militära förmågorna.
Men vad får dig då att tro att ni kommer hinna i tid om nu alla då vill ha de här vapnen och leveranserna faktiskt inte kommer när de ska komma?
Det som sker samtidigt med de här behoven som nu finns, det är ju att industrin i Europa måste öka sin produktionskapacitet och öka effektiviteten i produktionen för att snabbare kunna leverera. För det är också så att det är inte bara att länderna bygger upp sina egna förråd och förstärker sin militära förmåga, utan det är också att stödet till Ukraina innebär behov. Och sen också att man övar och tränar förbanden inom NATO mer. Och när vi lägger alla de behoven på varandra så inser man att den industrikapaciteten som fanns före 2022 räcker inte. Och det innebär ju att ledtiderna från beställning till leverans ökar. Mm. Och därför menar jag att produktionskapaciteten måste öka.
Det som står i fokus nu för Sverige, det är ju de här krigsförbanden. Att få klart två nya brigader, en i Skåne och en i Stockholm. Och där det innefattar ju då allt från artilleri, stridsvagnar, underrättelse, luftförsvar, allting som ingår då i en brigad, 5000 soldater. Och de här två första brigaderna som man nu har fått ihop, det tog ju mycket längre tid att få ihop än vad man hade tänkt. Det tog 10 år. Och nu ska ni få hinna få ihop material till två helt nya då, eller nya, som på bara på hälften av tiden. Hur kommer ni hinna det då, när du säger också att det är så svårt just nu med alla behov som finns?
Det är ju det som är prioriterat för oss. Och tittar vi på uppbyggnaden av arméns förmåga, alltså brigadförmågan, så la vi ju beställningar både under 2023 på 48 nya artilleripjäser. Vi la under fjolåret på nya stridsfordon 90.
Men hinner ni det, menar jag? Förlåt, för att om man, ja. Vad är skillnaden så att säga? För det tog 10 år att få ihop de här två första, mycket längre än vad man hade tänkt. Hur ska ni få ihop på halva tiden två till?
Ja, när vi tittar på de leveranserna som ska ske, så stridsvagnarna kommer att levereras fram till 2030 ungefär, artilleripjäserna fram till 2029 och likaså stridsfordon 90. Så det ligger ju inom den femårsperioden som nu detta försvarsbeslutet omfattar.
Mm. Men du bedömer alltså att de beställningar som ligger nu, det kommer innebära att alla fyra brigader kommer vara stridsdugliga 2030?
Jag bedömer att den organisationsbestämmande materiellen kommer att vara på plats för de fyra brigaderna. Och där är ju också andra system, alltså pansarterrängbilar som vi har beställt från Finland bland annat. De levereras ju redan nu. Mm. Så att, men det är inte bara materiellen, utan sen ska ju Försvarsmakten också personalförsörja och hinna öva och träna, samträna förbanden.
Men om man tittar på era uppgifter då, för enligt uppgifter som vi har fått här på Ekots lördagsintervju så räknar inte Försvarsmakten med att de här brigaderna kommer kunna stå klara eftersom det saknas materiel. Och det handlar främst om ledningssystem till brigaden i Skåne som Försvarets materielverk ska leverera då. Kommer ni hinna leverera dem i tid, tycker du?
Ja, där finns ju en plan nu på hela ledningssystemet, implementering, och den pågår ju redan nu. Sen finns det ju alltid, det kan uppstå störningar i leveranser och det får man ju hantera under resans gång. Men det är inte så att de kommer att stå utan ledningssystem. De har ju redan ledningssystem idag, utan det vi gör nu är ju byter ut och förbättrar det.
Mm. Vad är det då som är problemet? Du säger att det kan uppstå problem under den här tiden. Vad är det som gör då, förutom att alla vill ha nya vapen och så, vad är det som gör att man faktiskt inte har fått ihop allting som man behöver?
Mycket av den försvarsmateriel som vi beställer idag innehåller ju högteknologi och väldigt tekniskt avancerade system. Och att få ihop dem, integrera dem i olika plattformar är ju en komplex verksamhet. Och det innebär att det kan alltid uppstå störningar i de processerna. Men där jobbar vi ju hela tiden med att också kunna vidta kompensatoriska åtgärder så att krigsförbanden ska kunna kompensera på olika sätt och kunna verka under striden då.
Mm. En annan viktig leverans som har krånglat en hel del, det är ju de nya ubåtarna. Även de beställdes 2015, liksom brigaderna. De skulle först levereras 2022, sen 2028. Och nu sägs det att de inte ska vara klara för leverans någon gång. Någon gång ska de vara klara då mellan 2031 och 2035. De är alltså minst 10 år försenade. Vad är det som har hänt?
Man måste komma ihåg att när det gäller den typen av stora komplexa system där i samband med den beställningen vi gjorde på 2 nya ubåtar, då var ju varvet inte i det skicket som det är idag. Utan här har det ju handlat om att...
Men det visste man ju när man beställde dem.
Ja, visst. Och här har man ju under tiden har vi ju byggt upp förmågan i industri samtidigt som vi har tillverkat de nya ubåtarna. Men vi har också uppgraderat de 4 befintliga ubåtarna, bland annat de 3 Gotlandsubåtarna är ju nu uppgraderade.
Men uppgiften var ju att ni skulle bygga nya ubåtar, de är minst 10 år försenade. Hade ni kunnat göra någonting annorlunda för att få dem klara när ni sa att ni skulle ha dem klara?
Vi är helt fokuserade och i nära dialog med företaget i det här fallet. Och vi gör allt vad vi kan för att få de här ubåtarna operativa. Och där är ju en positiv progress i detta. Så att vi bedömer att de kommer att levereras och vara operativa runt 2030.
Vad skulle ni ha gjort annorlunda för att ni skulle ha fått dem klara i tid?
Jag tror inte vi hade kunnat göra så mycket annorlunda, utan de beställdes...
Det var fel bara att lova att de skulle vara klara då, eller?
Det var väl en felbedömning på varvets kapacitet och den komplexiteten som fanns runt just de här ubåtarna.
Mm. Det var ju regeringen som bestämde att det skulle vara Saab, ett svenskt företag, som skulle bygga de här ubåtarna. Var det fel att ge uppdraget till just Saab? Fanns kompetensen där?
Det som man gjorde var ju att återta ubåtsbyggnadskompetensen i svenskt ägo. Varvet köptes ju upp från tyska ägare och det var ju ganska dåligt skick vid den tidpunkten. Och det innebär ju att det har investerats nu för att få upp förmågan i varvet.
Men var det fel att lägga det på Saab då?
Det är ju uttryckt från politiskt håll att det här är ju ett väsentligt nationellt säkerhetsintresse, vilket gör att man vill säkerställa kompetenser och kunskap i landet. Och det är precis det vi har skapat genom att man beställde de här ubåtarna och att vi då återtar kompetensen att bygga ubåtar i Sverige.
Mm.
Och det hade vi inte gjort. Där är ju ett uppehåll egentligen från mitten på 90-talet när Gotlandsubåtarna levererades. Och sen var det ju ett långt gap innan beställningarna lades 2015 på dessa ubåtarna. Men också uppgradering då på de 3, eller det var 2 Gotlandsubåtar vid den tidpunkten. Och sen har vi även uppgraderat en 3:e.
Hade de glömt bort hur man gör ubåtar?
Det är klart att det här kräver ju en enorm kompetens och där hade ju tappats en hel del kompetens samtidigt som att teknikutvecklingen går ju mycket fortare idag. Och det innebär ju att vi måste bygga upp kompetens på den högteknologin som nyttjas i ubåtar. Och man måste komma ihåg, det här är väldigt komplexa system. Och det är inte så många i Europa som kan bygga ubåtar, men Sverige är ett av de länderna.
Men är det så att är det svårt för er att sätta press på Saab då, som är de som bygger det? Är det just för att det är de enda som kan och får bygga ubåtar i Sverige?
Nej, men jag tror det här är en viktig förmåga att ha inom landet och inte minst kopplat till det säkerhetsläget vi har nu. Utan nu fokuserar.
Men är det svårare då att få lägga press på dem så att säga, som man kanske hade gjort på en annan leverantör? Nej. För att det är den enda.
Det finns ju andra leverantörer, utan nu har vi valt att lägga denna beställningen emot företaget Saab, och vi fokuserar fullständigt på att få de här operativa nu så fort som möjligt. Mm.
Ubåtarna, de har ju också ökat kraftigt i pris. Från början skulle de kosta drygt 8 miljarder och så meddelades det några år senare att de ska kosta 14 miljarder kronor istället. Hur kan det bli så?
Jo, men vi har ju sett prisökningar på försvarsmateriel och även på råvaror och från underleverantörer, så att prisökningar sker under sån här lång tid, det är ju inte konstigt, utan det sker inte bara på försvarsområdet, utan det ser vi ju i andra industriprodukter också.
Mm. Som du säger då, priserna på försvarsmateriel har ju en tendens att stiga snabbt, och nu har vi dessutom fått ett handelskrig på grund av Donald Trumps tullar. Hur kommer det påverka priserna ytterligare, tror du?
Just när det gäller tullarna så är det för tidigt för oss att säga ännu, för vi vet ju inte vad resultatet kommer att bli. Men det är klart, jag känner en viss oro kring om det skulle påverka priserna.
Kommer det innebära att ni inte får ihop det försvar som ni har sagt att ni ska få ihop, för att priserna blir så höga så att ni inte kan köpa tillräckligt?
Ja, alltså om det påverkar prisutvecklingen och inom de ramar som vi är tilldelade, då kan det ju bli problem, men vi är inte där än, va? Utan vi får ju avvakta och se vad det här innebär.
Mm. Hur gör ni då för att inte slösa för mycket i det här läget? Ni har fått väldigt mycket mer pengar. Det kanske finns en risk att man ger ut för mycket i onödan också. Hur tänker ni kring det?
Nej, men det här är ju kommersiella avtal med industrin. Och i det finns det ju också ett överenskommet pris, och det är det vi fokuserar på.
Mm. En återkommande kritik mot FMV, det är ju också att ni har för mycket särkrav på den här utrustningen som ni köper in då. Till exempel är ju just ubåtarna. Alltså ni köper bara produkter som är exakt så som ni vill ha dem, trots att vi är i ett läge där vi kanske inte ska vara så nogräknade. Vad säger du om den kritiken?
Ja, den är inte helt befogad, för vi jobbar mycket nu med att göra gemensamma upphandlingar med andra länder.
Ni har
länder.
Ändrat er?
Eller? Ja, absolut. Och jag menar ju att när det gäller försvarsmateriel så behöver den standardiseras mer, och man ska undvika, där det inte så är nödvändigt, att ha nationella särkrav och istället standardisera. Och där pågår ju ett viktigt arbete inom NATO som vi också är väldigt engagerade i. Och vi driver ju hårt och har goda exempel på där vi gör gemensamma upphandlingar med andra länder. Där vi då har samma krav på, för det skapar också en effektivare produktion hos industrin. Och det underlättar också när de här sen blir operativa, när de ska underhållas, som man ska ha logistik till dem.
Mm.
Så gemensamma upphandlingar och standardisering, det är något som vi jobbar mycket med från FMVs sida.
Mm. Men den här kritiken då, den har ju handlat om allt från då att man har egna specialkrav och sådär, men också att ni vill helt helst då utveckla nya vapensystem eller göra väldigt stora förbättringar istället för att köpa de versioner som redan finns färdigutvecklade. Liksom, det duger inte det som redan finns klart då. Och den här utvecklingsdelen tar ju väldigt lång tid. Är de där tendenserna helt borta nu från FMV att göra så?
Det tas bort mer och mer. Alltså vi köper ju mer av det som är standardiserat nu och finns på marknaden. Och skälet till det är ju att tiden är en avgörande faktor. Det vill säga vi måste få leveranser fort. Och då kanske vi måste också titta på kravbilden, minska den för att snabbt få förmågor till försvarsmakten. Så jag vill påstå att där sker trendbrott i detta. Sen måste man skilja på när vi köper standardlastbilar, vilket vi kan gå ut på marknaden och köpa direkt, produkter som finns på marknaden, och längre utvecklingsprojekt som då ubåtar, stridsflygplan. För där är det ju frågan om utvecklingsprojekt.
En sak som du har pekat på som du tycker är viktig, det är att försvarsindustrin har ett behov av långsiktighet för att våga satsa. Och du anser därför att industrin bör få fler statliga garantier. Varför är det nödvändigt?
Det vi gör nu är ju att vi gör gemensamma upphandlingar med andra länder. Och syftet med det, förutom att standardisera och få gemensamma system, det är också att få större volymer och längre beställningar till industrin, som då ska vara incitament för dem att känna en säkerhet och kunna få ägare att investera i produktionsökningar. Det jobbar vi med redan idag. Sen har vi också från FNVs sida i vårt budgetunderlag till regeringen pekat på exempel på hur man kan vidga statliga åtagande. Och det har vi ju gjort genom omvärldsbevakning, det vill säga hur gör man i andra länder. Men när det gäller ökade statliga åtagande i försvarsindustrin, det är en politisk fråga. Utan vi har plockat fram ett antal möjligheter som finns.
Vad skulle det kunna vara för statliga garantier som skulle kunna vara möjliga?
Exempelvis om det inte är tillräckligt med att lägga större och längre beställningar, så kan det ju vara att ge garantier för en viss produktion under en viss tid. Det kan ju också vara att gå in och göra investeringar i maskiner i tillverkningsindustrin. Och det kan ju också vara statligt ägande. Men det som jag sa, det är ju en politisk fråga att ta ställning till. Och där har vi ju också från svensk sida jobbat aktivt med att ta del av fonder som EU-kommissionen har finansierat. Bland annat ASAP-fonden, där vi har fått pengar till svenska företag för att investera i ökad produktionskapacitet när det gäller ammunitionsområdet. Mm. Och vi har också fått finansiellt stöd när det gäller att göra gemensamma upphandlingar. Och det är bland annat då när vi har köpt pansarterrängbilar tillsammans med Finland och Lettland. Så vi jobbar redan med detta. Mm.
Men om man tänker på de statliga garantier då som du vill se, kan du ge något exempel på som du tror skulle kunna vara effektivt om staten skulle gå in och ge mer garantier?
Det man kan göra är ju, som jag sa, att ge en produktionsgaranti att under vissa år efterfråga en viss produktionsvolym som då skulle skapa trygghet i industrin för att investera i produktionskapacitetsökning.
Mm. Men det går inte att göra idag, utan det ska staten gå in och garantera?
Ja, men det är politiska beslut.
Mm. Men varför är det då just försvarsindustrin som inte skulle klara av då toppar i den här produktionen? Tänk om alla företag skulle be om statliga garantier för att kunna fungera. Ska Volvo lastvagnar till exempel be om statliga garantier för att klara förändrad efterfrågan i Kina eller så? Varför är det just försvarsindustrin som ska få det?
Jag tror ju att frågan har kommit upp kopplat till att produktionskapaciteten är för låg nu. Och att den måste öka, och då handlar det ju om riskfördelning mellan staten och industrin eller företagen.
Du menar att man måste få igång den så att säga snabbare då, men det finns ju väl en kunskap eller en vetskap om att, eller är det någon som tror så att säga att försvarsindustrin inte kommer kunna behöva leverera under ett antal år, 10 år? Det är väl alla rustar väl för lång tid framöver?
Ja, den frågan de ställer är ju att, för jag beskrev ju alla de behoven som uppstod på kort sikt med både att bygga ut egna förråd, bygga upp egna förråd, stödet till Ukraina och sen då ökad övningsverksamhet. Och det genererar ju de här behoven som ligger på kort sikt. Och det industrin och försvarsföretagen efterfrågar, det är ju hur kommer det se ut långsiktigt?
Men vet inte alla så att säga att det här är ett säkerhetsläge som kommer pågå längre än 2-3 år?
Absolut.
Mm. Mm. Och ändå tycker du att de behöver...
Nej, men de har ju påbörjat att öka produktionskapaciteten, och det har de ju gjort genom att bland annat anställt fler och nyttja den produktionskapaciteten som finns genom att jobba skift och sådana här delar, effektiva nyttjande av produktionskapaciteten. Och det har ju också påbörjats investeringar för att bygga bort flaskhalsar i tillverkningen, så det är ju på väg upp. Men jag menar ju att mer måste göras.
Men jag bara förstår inte riktigt att om alla vet att det kommer behövas mer vapen under ganska lång tid framöver. Ja. Varför behöver de garantier för att vi ska köpa vapen under lång tid framöver?
Nej, men det handlar ju om, när vi för dialogen med dem, så handlar det ju om hur stora investeringar ska de göra för att inte sitta med en överkapacitet om 5-10 år.
Mm. Det här är Ekots lördagsintervju idag med Göran Mårtensson, generaldirektör för Försvarets materielverk, FMV. I veckan så meddelades att Colombia hade för avsikt att köpa 16-24 JAS-plan, men enligt Saab så finns det ännu inget påskrivet kontrakt, så det är fortfarande oklart om det verkligen blir av. Ser du någon risk att om Saab behöver göra eller vill då bygga nya JAS-plan att det blir svårare att hinna med FMVs beställningar?
Nej, jag tycker det är glädjande att andra länder väljer JAS Gripen eftersom det är ett mycket kompetent stridsflygplan. Och vi har ju nu, vi beställde ju 2013 60 nya JAS Gripen Erik. Och de börjar vi ju leverera till Försvarsmakten i år. Och den leveransplanen ligger ju nu fram till och med 2030. Så att den kommer vi att följa. Och,
men Saab kommer hinna med allting, tror du?
Jag har för lite information om vad Colombia har ställt för krav. Man ska också komma ihåg att JAS Gripen också tillverkas nere i Brasilien idag för Brasiliens behov.
Mm. Europa och kanske särskilt Sverige är ju idag väldigt starkt sammanflätad med amerikansk försvarsindustri. Hälften av alla komponenter i ett Gripenplan till exempel görs ju av amerikanerna. Och med tanke på att EU nyligen aviserat att vi bör göra mer försvarsmateriel inom EU, hur förhåller ni er på FMV till det?
Jag delar uppfattningen att Europa ska stärka sin förmåga när det gäller försvarsmateriel. Det delar jag definitivt, och det låg på för låg nivå för det storskaliga kriget i Ukraina. Vi har med USA en historisk och lång tid tillbaka väldigt gott samarbete, och de har försett Sverige med teknologi och teknik under hela kalla kriget och även fram till idag. Och de relationerna vi har haft har varit mycket bra. Mm. Och de har levererat även under förra Trump-administrationen, så hade vi inga störningar kopplat till de avtalen som vi har. Och man ska också komma ihåg att det är ju ett ömsesidigt åtagande i det. De köper ju också försvarsmateriel från Sverige. Så att det har fungerat mycket bra så här långt, och jag hoppas att det ska göra det framgent också.
Men det är ingenting som ni förändrar i er relation till USA och era utbyten? Så att
säga. Vi har inte gjort det så här långt. Och sen då får ju framtiden utvisa om det skulle utvecklas på ett annat sätt. Då får vi ta ställning till det då. Men relationerna som vi har med USA när det gäller materiellsamarbetena, det har fungerat mycket bra, och de har levererat det senaste stora systemet. De levererade rekordsnabbt, måste jag säga. Det var ju Patriot-systemet som vi beställde hösten 2018, och vi hade operativ förmåga redan 2021 på ett mycket komplext strategiskt system.
Mm. Men enligt vissa så finns det ju idag en faktiskt konkret säkerhetsrisk att köpa amerikanska vapen. Det ryktas till exempel att USA skulle ha monterat in en sån här killer switch i F-35 stridsflygplanen som de har sålt, som alltså gör att de kan stänga av de här planen. Men andra menar ju också att det finns risker med att köpa amerikanska vapen, för att USA skulle kunna inte leverera uppdateringar och reservdelar och sånt där som Europa har köpt då. Finns det inga risker som du ser att faktiskt vara så beroende av amerikanska vapen?
Det är ju så att de samtliga europeiska nationerna, där finns ingen nation som kan försörja sin egen försvarsmakt med egen industri, utan hela marknaden byggs ju upp av ömsesidiga relationer. Och även om vi i Sverige har en väldigt kompetent och högteknologisk försvarsindustri, så kan inte den försörja hela den förmågebredden som försvarsmakten har. Och så är det också för andra länder. Och det innebär ju att vi har då relationer med leverantörer, framförallt i Västeuropa och USA. Det har vi haft historiskt, och det har fungerat alldeles utmärkt. Och
så att även om det skulle finnas en risk i det här läget som det ser ut nu, så måste vi fortsätta köpa av USA?
Nej, vi måste ju inte, nej. Men det är ju viktiga
bör
förmågor.
Bör vi begränsa det på något sätt nu i det här läget?
Det är för tidigt att säga. Mm. För det är precis som jag säger, vi har inga indikationer i våra relationer att det skulle ske någon förändring kopplat till de avtalen som vi har.
Mm. Men ser ni annorlunda då på EU som ändå säger att man vill att man ska begränsa köpen utanför EU?
Det får ju vara en bedömning vad som nu, hur det här utvecklas i relationen mellan Europa och USA. Där tycker jag det är för tidigt att säga det. Men återigen, jag delar uppfattningen att Europa måste stärka sin förmåga inom området och också minska sårbarheterna. För jag menar, även försvarsmaterielmarknaden har ju byggt på den globala marknaden. Och då bygger man också in sårbarheter. Och då måste vi reducera under kommande år. Och det tycker jag är viktigt att fokusera på. Och det är inte bara Sverige som ska göra det. För vi jobbar ju med de frågorna redan. Men det måste också göras på Europanivån.
Hur gör man för att minska sårbarheten i det här läget?
Det kan ju vara att du lägger upp lager. Att du startar regional eller lokal produktion. Så det finns flera verktyg man kan jobba med där.
Det säger Göran Mårtensson, generaldirektör för Försvarets materielverk. Tack för att du var med i Ekots lördagsintervju.
Tack så mycket.
Och nu säger jag välkommen till Claes Aronsson, programledare på podden Gräns här på Sveriges Radio. Hej!
Hej!
Ja, hur svår uppgift är det som Försvarets materielverk står inför nu?
Ja, det är en ganska stor uppgift. Det är mycket som krånglar på en gång här, kan man ju säga. Det är lite som om man som förälder har glömt att köpa julklappar till barnen och kommer på det precis dagarna före jul. Och så springer man ut i julhandeln och så visar det sig att alla andra föräldrar har glömt bort att köpa julklappar också. Alla barnen önskar sig samma sak. Så att det är lite på den nivån det är just nu.
Mm. Vad är det som är svårast då? Vilket har varit det största problemet hittills?
Tittar vi på FMV så ett problem är ju att det är en myndighet som har gått från att ha ganska mycket tid på sig till att helt plötsligt ha jättebråttom att få tag i militärt materiel och vapen och så, och ammunition. Så det är ju en stor bit. Och sen så en annan bit jag tycker man hör i intervjun här, och kanske om vi tar ubåten som ett exempel, det är ju den här tidsoptimismen som verkar finnas inom försvarsindustrin och även kanske på beställarsidan. Att man hör ju nästan aldrig att någonting är klart tidigare än beräknat, utan det är alltid försenat och det är ofta väldigt mycket dyrare än vad som sagts från början. Men grundproblemet här, det är ju att vapenindustrin är för liten. Den är inte dimensionerad efter den efterfrågan som finns nu, när inte bara Sverige utan Tyskland och Frankrike och Danmark och hela Europa ska rusta upp supersnabbt.
Mm. Vi talade en del om brigaderna då, som är ju politikernas fokus just nu att få klart. Hur säkert är det då, tror du, att de hinner klart med 4 brigader?
Ja, vi hörde ju att de nya ledningssystemen antagligen inte hinner bli klara. Så att det är ju ett exempel på att det kanske i alla fall inte blir riktigt så bra som man hade velat till 2030, med tanke på historiken med förseningar.
Vi pratade också en del om beroendet av amerikanska vapen, att JAS Gripen är till hälften amerikansk till exempel. Hur stort problem är det för svenskt försvar?
Ja, det får ju visa sig lite grann vad de här handelstullarna har för effekt. Men om EU följer efter och sätter handelstullar på amerikanska varor, så är det ju så att det är väldigt mycket delar i de här planen och annan vapenutrustning som faktiskt är civila produkter som det mycket väl skulle kunna bli tullar på. Dessutom så har ju EU gått ut ganska tydligt och sagt att vi ska satsa på att utveckla europeiska vapensystem och ha så mycket europeiska komponenter som möjligt i de vapen som köps av EU-länderna. FMV-chefen, han är ju inte så tydlig här vad han tycker om att köpa in amerikanska produkter. Men EU har ju varit väldigt tydligt.
Mm. Men han pratar ju mer om till exempel då Patriot som någonting positivt, någonting som kom väldigt fort. Andra pratar ju om att det är en brist, så att säga, just nu, att vi är i Europa så beroende av just Patriot. Hur beroende är vi av amerikanska vapen?
Ja, det här blir ju väldigt konstigt, för 2021 kom ju Patriot i november till Sverige, och det var ju någonting som firades som en supersuccé, och det är bara 3,5 år sedan. Och nu pratar man på ett helt annat sätt om USA. Det här är ett system som Sverige och Europa och framförallt Ukraina är väldigt beroende av. Det ska slås upp en Patriot-fabrik i Tyskland till exempel, och här finns det ingen given ersättare i Europa. Så att det är ett väldigt bra exempel på hur det skulle kunna bli komplicerat om relationen med USA blir riktigt infekterad.
Vad är det då som försvaret kommer att satsa på nu framöver?
Mycket handlar om lärdomar från Ukraina. Vad är det som behövs? För tidigare har Sverige kanske satsat på lite dyrare saker och tänkt att kriget är långt borta. Men nu kommer det handla antagligen mer om just luftvärn till exempel, för att skydda städer och viktiga anläggningar. Drönare är ju en sån sak som vi har lärt oss från Ukraina. Raketartilleri och få se till så att alla soldater har den personliga utrustningen. Bara en sån sak. Och sen ammunition såklart. Det är ju den stora frågan. Hur ska vi få igång och kunna ytterligare stärka ammunitionsproduktionen i Europa?
Det säger Claes Aronsson, programledare på podden Gräns här på Sveriges Radio. Tack för att du var med här idag.
Tack.
Dagens producent, det var Maja Lagerkrans, tekniker Maria Stillberg, och jag heter Katarina von Arnt. Om en vecka så hörs vi igen. Då kommer Annette Madsen från Statens geologiska undersökningar hit. Och nu följer Plånboken här i P1.
Så kan just du bli rik, både snabbt och enkelt.
Drömmer du om att bli miljonär? Många kommer inte ens i närheten för att man väljer att tänka som alla andra.
Men hur seriösa är de ekonomiska råden vi får från influencers? Och senare i programmet, är vi beredda att bo mindre för att minska vår klimatpåverkan? Välkommen till Plånboken. Jag heter Anna Berg. Hitta billig mat, förhandla ner räntan eller bli rik på bitcoins. Ekonomi har seglat upp som ett allt mer populärt ämne i sociala medier. Och många är de som känner sig manade att ge ekonomiska råd till sina följare. Men flera populära ekonomikonton får kritik för att ge oseriösa råd och måla upp en orealistisk bild hur man kan tjäna snabba pengar.
Vill du köpa en sportbil eller ha denna view från din balkong? Ja, då kanske du ska lyssna på vissa internetgurus som säger att du ska sluta dricka kaffe och spara dina pengar och bo hemma tills du är 40 för att du ska ha råd med det. Eller så gör du som tusentals andra svenskar och lyssna på vad jag har att säga nu.
Analyshasse har idag över 68 000 följare på Instagram, där han visar upp sin nya lägenhet, sina sportbilar och dyra klockor.
Tror du jag lever det här livet i Dubai genom att jobba på ett vanligt jobb och spara pengar? Det är inte riktigt så det funkar.
Enligt Analyshasse kommer pengarna till lyxlivet i Dubai från trading och smarta investeringar. Och genom att teckna medlemskap i hans exklusiva klubb så får man som följare tillgång till de här unika graferna, tekniska analyser och tips på hur man kan bli lika rik som Analyshasse själv.
Tänk hur stor skillnad det skulle göra för ditt liv.
Men det finns fler som säger sig vilja få oss att tänka smartare när det gäller ekonomi och investeringar. På Instagram, TikTok, YouTube och andra kanaler är det numera fullt av privatpersoner som vill tipsa om hur vi ska få våra pengar att växa och hur vi ska bli både rikare och leva ett mer ekonomiskt liv.
Att börja investera kan kännas lite som en första dejt med börsen. Läskigt, nervös, men väldigt, väldigt spännande.
Det här är helt galet. Jag har precis blivit dollarmiljonär. En galen milstolpe.
Gemensamt för många så kallade finfluencers, alltså financial influencers, är att de visar upp en bild av sig själva som underdogs, som nu genom att göra smarta val har nått ekonomisk framgång.
Jag och Karin är vanliga dödliga människor med vanliga löner som älskar att resa, äta god mat och allt det där. Och vi lyckades spara ihop över 1 miljon kronor på ungefär 5 år utan att dra ner på vår levnadsstandard.
Förutom de mer extrema kontona av typen bli rik och flytta till Dubai finns det också en annan, mer lågmäld nisch med vardagsnära ekonomiska råd där det snarare än att göra våghalsiga investeringar tipsas om hur man kan leva sparsamt och tänka smart med de pengar man har.
Get Red with me, där vi går igenom några ekonomiska stora systertips.
Och ska man generalisera så är det framförallt kvinnor som ligger bakom den här typen av konton.
Jag tänkte nu snabbt sammanfatta mitt ekonomiska 2024. Vilka som varit det bästa köpet, det sämsta köpet och det dyraste köpet.
Jenny Garpe startade sitt konto Ekonomiska Lifehacks för 3 år sedan och har idag drygt 12 000 följare som får råd om allt ifrån hur man sänker sina matkostnader och hittar gratis barnkläder till hur man förhandlar ner priset hos sitt försäkringsbolag.
När jag började kontot så var målet 10 000 följare. Så att jag har ju nått det och nu har jag väl inget riktigt mål mer än att jag tycker det här är kul och vill fortsätta driva det här kontot. Och folk i min närhet tycker inte att det här är superkul att prata om. Och jag, alltså, när du väl trycker på play så kan jag prata om det här hur länge som helst. Så att det är jätteskönt att nu ha min egen värld. Jag kan prata med människor som vill lyssna på mig.
Jenny står på altanen till huset i Nacka utanför Stockholm som hon och sambon köpte förra året.
Så att det, vi har letat i hus i 4 år innan vi hittade det här huset. Och det är ju byggt 79 så att det är ju inte jättenytt och ja, det är inte jättestort heller.
Till vardags jobbar hon som frilans inom filmbranschen. Men utanför jobbet är det här med ekonomi ett av hennes stora intressen. Och hon har tidigare skrivit en bok i ämnet som hon planerar att ge ut längre fram.
Det är ju väldigt tillfredsställande att hitta bra deals på grejer. När jag hittar, ja men så här, om jag ska köpa någonting och så hittar jag liksom att jag kan få det mycket billigare här vid den här rabattkoden eller så. Så är det ju liksom en väldigt, man blir ju glad. Det är som en tävling typ att vara sparsam. Men också att jag kan välja då istället vad jag vill lägga mina pengar på. Och det är inte så att jag alltid är snål på allting utan jag bara väljer det här är viktigt för mig. Det lägger jag pengar på och det här lägger jag inte pengar på. Om jag väljer så här, men nu vill jag lägga pengar typ att jag köpte en bil. Då var det fortfarande jättekul att jag kunde hitta en bra deal på bilen och liksom räknade ju på affären. Så att det var ju inte bara så här, jag köpte en bil och det kostar en massa pengar utan det finns ju hela tiden det ekonomiska tänket med.
Är du snål?
Ja, det beror på vem du frågar. Frågar du min sambo skulle han säga att jag är snål, ja. Frågar du mig så skulle jag säga att nej, jag är nog bara ekonomiskt smart.
Och precis som de flesta andra ekonomikonton på Instagram gör Jenny ibland reklam för olika företag genom betalda samarbeten.
Jag är väldigt selektiv själv vilka betalda samarbeten jag gör. Men självklart, alltså jag lägger otroligt mycket tid på det här. Så det finns ju en önskan om att kunna få liksom lite betalt för den tiden. Men jag tycker man ska väldigt vara selektiv och göra samarbeten för saker som man faktiskt står för. Och som känns bra i magen för en själv. Jag skulle aldrig kunna liksom försöka kränga på någonting som inte är... Som jag inte står för. Jag vill liksom inte lura mina följare utan allt handlar ju verkligen om ett förtroende som jag har byggt upp till dem.
Men det här med betalda samarbeten är inte det enda sättet för uppfinningsrika finfluencers att dra in pengar. Och ju fler följare, desto fler möjligheter. Hos de riktigt stora kontona säljs det till exempel egna budgetappar, privat coaching och medlemskap i egna communities. Och det har riktats skarp kritik mot flera kända finfluencers vars investeringsråd har fått följare att förlora pengar. Det förekommer också kritik mot betaltjänster som inte håller måttet och mot hur vissa finfluencers inte berättar för sina följare om sitt startkapital utan får att låta som om de har gjort sig rika på att bara följa sina egna ekonomiska råd. Trots den här kritiken är sociala medier idag den plats där många, särskilt unga personer, hämtar sin kunskap om ekonomi. Och det behöver inte vara något negativt, tycker Jenny Garpe bakom kontot Ekonomiska Lifehacks.
Ja, men de kunskapskällor man haft tidigare har inte varit så opartiska. Ja, men till exempel som banktjänstemän, de har ju en egen agenda. De är ju säljare och vill tjäna pengar på dig. Så att det är inte så att allt du har lärt innan är objektivt. Men självklart så måste man ju vara källkritisk och själv tänka på vad man väljer att ta till sig och inte. Och alltid ha lite de glasögonen på sig.
Sist i Linda Aktens reportage hörde vi Jenny Garpö. Välkommen Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen.
Tack så mycket.
En av fem personer i 20-30-årsåldern litar på de ekonomiska råden de får genom influencers. Det tycker ni på Finansinspektionen är så allvarligt att ni vill varna för att följa en del av de här råden. Vad är det som är så farligt?
Ja, men till stor del så handlar det ju om precis det här som vi hörde i reportaget. Flera av dem står ju inte under vår tillsyn. Någon nämnde att man kan ju inte heller lita på en bankrådgivare. Och ja, men så kan det ju kanske vara att vi har sett intressekonflikter hos bankrådgivare. Men där utövar vi ju tillsyn och kan agera. Det kan vi inte mot merparten av den här marknaden.
Det finns ju, som vi hörde i reportaget, väldigt olika sorters konton. Hur skulle du beskriva den här världen?
Ja, men den är ju otroligt spretig. Dels så kan det ju handla om aktörer som vi har sett som ju ägnar sig åt att manipulera aktiekurser och då vill liksom få sina följare att haka på de här snabba ökningarna.
Till exempel. Men vad då gör man det? Hur manipulerar man en aktiekurs?
Ja, men om man till exempel går ut med information att nu ska vi alla investera i den här aktien så kan man ju få en effekt. Men det är alltså en kriminell verksamhet och då kan vi ju agera. Men sen kan det ju också handla då om aktörer som vill få folk att prenumerera på deras tjänster och liksom tjäna pengar på det. Eller att man bara vill skapa content och få samarbeten. Och så finns det ju de som bara vill vara ute och ventilera och diskutera sina iakttagelser och erfarenheter från finansmarknaden. Men vi behöver ju komma ihåg här också att det finns ju en rad studier från bland annat den amerikanska och nederländska marknaden som har visat att de som följer Finfluencers råd får en sämre avkastning än vad börsen i snitt har avkastat. Så det går alltså sämre för dem än om man bara hade investerat i till exempel en bred billig fond.
Ja, det låter ju väldigt tråkigt för dem då som går på de råden. Vad är det man ska se upp med då? Jag tänker någon som tipsar om att leta billig mat, det kan ju inte vara så farligt. Men vad ska man se upp med?
Men man behöver vara källkritisk och ställa de råd och tips man får i förhållande till annan information som finns där ute. Det finns massor av information och idéer kring investeringar. Så titta på många olika källor. Men sen behöver man ju också vara medveten om att antalet bedrägerier är ett problem på hela finansmarknaden, i hela samhället. Inte minst när det kommer till aktörer som vänder sig mot vanliga konsumenter på sociala medier. Du kan idag inte vara säker på att de råd och tips du får kommer från en människa av kött och blod, även om det ser ut som det. Det kan mycket väl vara en AI som ligger bakom.
Du pratar ju om att håsa upp aktiekurser till exempel. Det finns också andra investeringsbedrägerier. Finns det någon specifik målgrupp som liksom lättare faller offer för det här?
Nej, men alla är ju potentiella målgrupper för bedragare. Det ska man vara medveten om. Men just när det kommer till investeringsbedrägerier så har vi ju sett en större risk för ofta personer med lite mer kapital på kontot, och då kanske det handlar om män i medelåldern som har liksom byggt upp en hel del kapital. Då vänder man sig mot dem och använder sig av liksom den finansmarknadslingo som de kanske då är vana vid, och använder sig av väldigt sofistikerade verktyg för att locka in de här personerna då i bluffar helt enkelt.
Men varför är just de extra mottagliga då?
Nej, men det kan ju vara så att man har kapital, man är nyfiken på att ta risk, man känner sig bekväm att testa mer riskfulla produkter som man kanske inte kommer över på hos sin vanliga bank kanske, som gör att man lockas. Vi ska ju veta det också, att de här bedragarna, de vet precis vilka knappar de ska trycka på för att locka en person in i ett bedrägeri.
Mm. Och man är sugen på snabba pengar, tänker jag. Mm. Många influencers har ekonomiska samarbeten. Hur påverkar det deras trovärdighet?
Nej, men är det så att man har ett ekonomiskt samarbete så behöver man ju också tydligt märka upp det. Och du som konsument behöver ju också då vara uppmärksam när du läser råd och inspiration från influencers, om det är så att det handlar om marknadsföring.
Behövs det någon typ av tillstånd för att ge ekonomiska råd på sociala medier?
Men är det så att du ger individanpassad investeringsrådgivning så ska du ha tillstånd hos Finansinspektionen.
Som du riktade till mig,
ja.
Då behöver ett tillstånd finnas.
Ja.
Men många pratar ju bara ut den stora massan.
Ja, och det här är ju en gråzon som är komplex och som man som konsument behöver vara medveten att det är inte helt tydligt och glasklart vad som är reglerat och inte. Men det är också viktigt att man kommer ihåg att lagstiftning kan inte lösa allt. Går vi fram och reglerar en viss del av finansmarknaden, så kan vi vara säkra på att det kommer finnas aktörer som poppar upp i en annan gråzon. Det tar för lång tid, så därför behöver man vara källkritisk och försiktig alltid när man investerar. Och framförallt om du får signaler från en finfluencer om en snabb, enkel, säker investering eller en exklusiv investering, ja, men dra öronen åt dig då, för några sådana finns inte.
Men finns det några gränser, du pratar om den här gråzonen, men finns det några gränser som man ändå kan dra där det går från att det här är okej till att det inte är okej längre?
Ja, men det var det som jag var inne på här, att det handlar om det är en individuell baserad rådgivning. Då handlar det om tillståndsplikt.
Men utövar ni någon som helst tillsyn över de här finfluencerna?
Ja, men det gör vi. Och vi har ju också gått fram här, inte minst när vi har märkt att det handlar om att man manipulerar aktiekurser till exempel.
Okej, och vad gör ni då? Ringer ni upp dem och säger att det här får ni inte hålla på med, eller hur går det till?
Nej, men vi samarbetar här nära Ekobrottsmyndigheten i de här fallen, och vi har ju också sett fall där då finfluencers har blivit fällda här och fått straff därefter.
Det är inte helt fritt fram att ge vilka ekonomiska råd som helst, men ganska i alla fall. Man kan hålla på och experimentera med det här ganska mycket, tänker jag, eller rätta mig om jag fel.
Nej, men jag tycker att alla som är där ute och som söker sig mot konsumenter har ett ansvar. Det här handlar ju faktiskt om människors pengar, och vi kommer från ekonomiskt tuffa tider där många har fått vända på varje krona för att få vardagsekonomin att gå ihop. Det här är inte rätt tillfälle att vara ute och försöka liksom bygga sin egen ekonomi på att liksom försöka få folk att agera i en viss riktning som kanske inte är för deras bästa, utan man har ett stort ansvar där ute för vad man lägger ut och vad man publicerar och vad man försöker få folk att göra.
Vilka eventuella positiva aspekter finns det då med att det är andra än till exempel privatekonomer som delar med sig av sina ekonomiska råd på sociala medier?
Ja, men det är såklart att det är bra att det växer ett intresse för privatekonomi och sparande. Det är ju såklart positivt, och det finns ju aktörer som verkar i den riktningen. Men problemet är att det också finns många andra som förstör för de här goda krafterna. Så att som konsument, så var alltid källkritisk. Lyssna inte bara på en person eller en aktör som ger råd. Du kan också alltid gå in på fi.se och titta i vårt företagsregister om det är en aktör som står under vår tillsyn eller som kanske till och med finns på vår varningslista. Då behöver du verkligen dra öronen åt dig om det skulle så vara fallet, och vara medveten om att stora delar av den här branschen eller den här världen är oreglerad idag.
Och så finns det inga snabba pengar, det brukar
ni
säga.
Exakt, det finns inga genvägar på finansmarknaden.
Tack Moa Langemark, förlåt. Aha. Finansinspektionen.
Tack.
Nu finns det pengar att spara på elräkningen. För när den nya effektavgiften införs är vinnaren den som är bra på att sprida ut sin elanvändning. Från årsskiftet har elnätsbolagen, alltså bolagen som äger nätet där du bor, börjat införa effektavgift. Inom 2 år ska alla elkonsumenter börja betala den här avgiften. Så vad är det man ska hålla koll på, och hur undviker man att elräkningen skenar iväg? Välkommen hit Hans Nordstrand, projektledare energi- och klimatrådgivningen på Stockholms stad.
Tack.
Vad är effektavgift för någonting?
Det är en avgift som tas ut efter hur mycket el man använder samtidigt. Så den som använder mycket el på en gång får betala mer. Den som kan sprida ut sin elanvändning över dygnets timmar får betala mindre. Och till exempel kan det innebära att man inte använder effektkrävande apparater samtidigt. Man undviker att ladda bilen samtidigt som man kör tvättmaskinen och diskmaskinen. Så att man försöker sprida ut sin elanvändning.
Och vad gör då elnätsbolagen med den här utspridningen som jag sysslar med hemma?
Ja, den behövs ju för att det inte ska bli allt för höga effekttoppar som belastar elnätet allt för mycket. Oftast har vi ju kraftiga toppar morgon mellan 7 och 9 ungefär, och sen eftermiddag kväll mellan 17 till 19 ungefär. Och då är ofta nätet högt belastat, och om det ska räcka till i framöver när vi förväntar oss en ökad elanvändning, så behöver vi sprida ut användningen över fler timmar.
Mm. Och när man då tittar på elräkningen, den här effektavgiften, vad är det de har räknat på då när de sätter den avgiften?
Ja, det är ju att det ska styra tillräckligt mycket. Det ska ju motivera konsumenterna att flytta sin elanvändning så att elnätet räcker till.
Precis, men det är en snittavgift, eller hur? Det är inte bara en timme på dygnet som gäller, det är fler timmar.
Ja, man räknar oftast de tre timmar varje månad då man använder mest el. Och sen tar man ett snitt på det och det avgör hur mycket man får betala i effektavgift.
Och effektavgiften är alltså en del av elnätsavgiften, den du inte kan välja själv, eller hur?
Ja, det stämmer. Det är ju elnätsbolaget och man bor ju i ett visst elnätsområde och det kan man inte styra utan det finns bara ett elnätsbolag i varje område.
Men är inte det här bara ännu ett sätt för bolagen att ta mer betalt för elen?
Nej, faktiskt inte. Utan det här ska vara kostnadsneutralt för kundkollektivet. Så att då blir elnätsbolagen tvungna att sänka någon annan del av avgiften. Och då är det ju ofta överföringsavgiften per kilowattimme som blir lägre.
De måste liksom kompensera så att det inte blir dyrare för mig som konsument.
Så kan man sprida ut sin elanvändning, jämna ut den med dygnet, så kan man ju vinna på det här och få totalt sett lägre avgift.
Alltså det finns ju roligare saker att betala för än just el. Hur kan man göra då förutom att sprida ut elanvändningen för att hålla ner i kostnaderna?
Ja, det är ju viktigt att ha koll på villkoren för ditt elnätsbolag. Så att man kollar när effektavgiften tas ut och om det kanske är lägre avgift på natten eller ingen avgift alls. Och så kan det vara årstidsberoende så att man vet när man ska anstränga sig och minska sin effekt.
Men du säger på natten, alla elbolag eller elnätsbolag, har de liksom samma definition av natt här?
Nej,
eller är det något?
Det kan variera, så att det får man kolla upp. Vad som gäller för just ditt elnätsbolag.
Just det. För på något elnätsbolag så kan natten börja klockan 7, på något annat klockan 10 kanske.
Ja, så är det.
Just det. Mm. Ett småhus eller en villa, då är det ju bara man själv som kan påverka den här effektavgiften. Men hur ser det ut om man bor i ett hyreshus eller en bostadsrätt?
Ja, det är lite olika. En del bostadsrätter har ju gemensam el i hela fastigheten. Och då får man betala en effektavgift för hela byggnadens effekttoppar.
Just det, så har man en slarvig granne här, då åker jag på notan.
Ja, så kan det bli. Det man kan göra är att man kan uppmana den boende att försöka undvika höglasttimmarna. Och det är ju oftast då på eftermiddag kväll de inträffar i ett sånt hus. Mm. Man försöker styra, man kan använda el mitt på dagen istället då, så gör man det då.
Mm. En av våra lyssnare som har skrivit till oss, hon kallar sig trött vuxen. Hon är frustrerad över att det har blivit ytterligare en grej som man måste hålla koll på. Måste hon hålla koll på det här?
Det beror lite grann på tycker jag, hur mycket eleffektkrävande apparater man använder. Det viktigaste att ha koll på det här, det är ju då för de som har elbilsladdning.
Ja just det, för det drar ju såklart jättemycket effekt.
Verkligen, det är mycket mer effekt än någonting annat i ett småhus.
Hur stora skillnader kan det bli här då?
Ja, för de som inte har elbil, då kanske det handlar om några hundralappar i månaden. Som skillnad blir om man anstränger sig mer eller inte bryr sig.
Mm.
Men för de som har elbilsladdning så kan det ju röra sig mycket mer än så. Så där är det väldigt viktigt att man kollar villkoren och ser hur mycket effekt man laddar med och ser vad man kan göra åt det så att man både kan få en tillräcklig laddning och samtidigt hålla ner avgifterna.
Mm. Så vi kan ju sammanfatta det som att trött vuxen, hon behöver hålla koll om hon har elbil.
Ja, det tycker jag.
Ja. Tack så jättemycket Hans Nordstrand, energi- och klimatrådgivningen i Stockholms stad. Tack för att du kom. Vi ska fortsätta att prata om hur vi ska använda våra resurser smartare och mer effektivt. Men nu när det gäller hur vi bor. Idag finns det ju gott om miljömärkningar inom bostadsbyggande. Det finns till exempel svanenmärkta bostadsområden. Men det här är långt ifrån tillräckligt om vi ska leva upp till de miljömässiga och sociala mål som vi åtagit oss i och med Parisavtalet. För att klara de här målen måste vi dessutom ändra vårt konsumtionsmönster. Vi måste bo mindre och börja dela mer på våra bostadsytor och saker. Hur nu det ska gå till. Det här ska vi prata mer om med Pernilla Hagbert. Du har kommit in i studion. Du är forskare i hållbar omställning på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Välkommen.
Tack så mycket.
Hur litet ska vi bo för att vara hållbara?
Ja, men man brukar säga att någonstans mellan 20 till 38 kvadratmeter, beroende på olika aspekter i det här. Men det för Sverige skulle innebära ungefär en 10-50% i minskning jämfört med den genomsnittliga boytan idag.
Per person?
Per person.
Okej, men det innebär inte att vi ska bo i lägenheter som är 20 kvadrat, eller?
Nej, nej. Och poängen här är just att osäkerheten är ganska stora, som ni hörde, i det här spannet 20-38 kvadrat. Och om vi tänker hållbarhet bredare så är inte den exakta siffran egentligen intressant, utan det är just att vi måste minska den genomsnittliga ytan och vi måste se till att den fördelas. Så att det är inte de som redan bor trångt som ska bo ännu mindre, utan det handlar om att vi måste adressera överkonsumtionen av boyta.
Redan idag så är det ju många byggföretag som tar hänsyn till miljö och hållbarhet på olika sätt. Räcker inte det?
Ja, men det finns många som har höga ambitioner, men jag möter också väldigt många som är frustrerade i bygg- och bostadsbranschen som ser att det går för långsamt. Och vi ser från forskningen också att det räcker inte. Vi är jättebra och fortsätter att förbättra produktionsprocesser, materialval, energieffektivisering. Det kommer vara en jätteviktig del. Men vi måste också tänka om kring själva boendet. Vad är det vi bygger och för vem? Så det här handlar om mer än bara teknik, utan också att vi måste utmana sociala normer och vanor.
Men vad är det då för normer du menar?
Ja, men det handlar dels om normer kring liksom vad som är social status. Och hemmet är en sån stor del av identitetsskapande. Vi tror att vi uttrycker vår liksom individuella egenhet. Men det är också ett sätt att visa tillhörighet med en viss grupp. Så hur stort vi bor och den hemrelaterade konsumtionen liksom totalt, det är nära kopplat till just statusidentitet. Men det handlar också om normer kring hur vi bor, på vilka sätt, med vilka, vad som är ett gott liv. Och här är ju populärkultur och media en väldigt stor del i att forma de här idealen och normalisera. Vad är det vi gör hemma? Vad ska man ha hemma? Och så vidare.
Ja, ja, det kryllar ju av influencers och tidningar, inredningstidningar och allt
ja.
Och sånt.
Ja.
Men hur ändrar man de här normerna då?
Ja, men det finns ju en föreställning om att normer är ganska satt. Men är det någonting vi vet så är också att normer konstant förändras tillsammans med ny teknik, nya sociala vanor, samhällsförändringar. Och normer handlar väldigt mycket också om maktstrukturer. Så att vi har i vår forskning jobbat mycket med att försöka synliggöra de här ofta förgivettagna normerna kring det goda livet, hemmet och så vidare. Och det kan handla om att liksom synliggöra de könsroller som vi liksom bygger in i det här. Vem som vi ser som hållbar boende eller inte. Men det är också de här känsliga frågorna att då peta i. Hur fördelar vi yta? Vad ser olika sociala grupper som tillräckligt? Vad är olika behov och så vidare? Det här är inte liksom något som är satt, utan det kan också förändras.
Men tror du att människor är villiga att göra avkall på boendeyta till exempel, eller prylar eller bilar eller nu vad det handlar om?
Ja, men det finns väldigt intressant. Liksom, i vår forskning så försöker vi också komma åt det här. Vad är det som gör att människor då antingen känner sig inlåsta i vissa strukturer? Jag har intervjuat många som också uttryckt att de skulle vilja göra sig av med saker, bo mindre. De känner sig låsta av sina saker. Men tänk om jag någon gång behöver den där apparaten i köket som jag kanske inte använt på flera år. Men det är ju bra att ha. Vi är så omgivna av den här liksom konsumtionsdrivna idén om hemmet också.
Mm, och det är skönt att bo stort när man ska stå middag eller barnbarnen hälsa på. Eller
precis.
Mm. Okej, okay. Det brukar ju beskriva också en stereotyp som man använder i byggplanering. Hur ser den stereotypen ut?
Ja, Ja, men det finns en outtalad idé om vem den här ideala användaren eller medborgaren är, som vi faktiskt skapar tjänster och produkter och till och med boendemiljöer för. Och den har kallats för resursmannen, som är just en karikatyr. Det är en teknikkunnig, medveten individ med smartphonen redo, som kan liksom ta rationella beslut och agera på information, som gillar att jaga kilowattimmar. Problemet är just det här är ett ideal, det är inte en verklighet.
Det låter ju som en superman.
Ja. Och vi är inte så rationella. Vi, information vet vi har sina begränsningar. Det är få som vaknar på morgonen och tänker nu ska jag använda energi eller resurser. Det är snarare ett resultat av att vi lever våra liv.
Men vilka lösningar vill du se om det inte är de där liksom, tekniska lösningarna?
Ja, men det är just att boendet ses som mer än en konsumentprodukt som kan kläs liksom, i mer grön teknik. Utan att vi måste se att boendet är en arena för att faktiskt ställa om. Tillsammans med grannar i en bostadsrättsförening, lokal hyresgästförening eller liknande.
Mm. Du säger att byggbranschen har ett stort ansvar här. Men om vi går till mig som individ, vad kan jag göra?
Ja, men det är just det här, den kollektiva handlingen som blir viktig. Att ställa om tillsammans. Att hitta verktyg för att utmana normer och göra annorlunda. Och det är svårt, men det är absolut inte omöjligt. Och där är just sociala gemenskapen väldigt viktig.
Så jag ska prata om det här på middagen? Eller
ja,
vad är det du vill att jag ska...
Ja, och ta upp det med grannar. Våga vara obekväm.
Just det, ska när du riva grannen... ut köket?
Ja, precis. Mm.
Ja, det är det vi hinner med. Tack Pernilla Hagbert, forskare på KTH, för att du kom och gästade oss i Plånboken. Det var allt från oss idag. Vill du lyssna på det här programmet igen kan du gå in i appen Sveriges Radio Play och där går du in och letar efter Plånboken. Och om du har något som du vill att vi ska ta upp här i programmet, ja, då får du mejla till oss på planboken@sverigesradio.se. Producent för programmet idag var Linda Kten, Daniel Högberg skötte tekniken och jag heter Anna Berg.
Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
Klockan är 2 och jag lämnar över till Ekoredaktionen.
Ekonyheter. I Ukraina hålls 3 sorgedagar i staden Kryvyi Rih efter gårdagens ryska robotattack. Bland de hittills 19 döda fanns 9 barn som var ute och lekte på en lekplats i bostadsområdet som träffades. Ett 50-tal skadades och för många av dem är läget kritiskt. Ryssland har hävdat att attacken dödade utländska militära instruktörer som mötte ukrainska militärer på en restaurang i staden. Vi går inrikes. Regeringen och Sverigedemokraterna skjuter till 500 miljoner kronor till kriminalvården i vårändringsbudgeten. Myndigheten har stora utmaningar då utbyggnaden inleddes alldeles för sent enligt justitiedepartementet som även skriver att behovet av nya häktes- och anstaltsplatser är mycket högt. Under åren 2023-2027 beräknas anslaget öka från 14,1 till 26 miljarder kronor. Det väntas nya höjningar av kaffepriserna. Råkaffet på världsmarknaden har blivit dyrare och det lär påverka priset även i svenska butiker. Men storkonsumenten Joakim Skövde säger att han kommer fortsätta att vara luttrad.
Nej, men man kommer ju alltid behöva kaffe nu när man bor här uppe i Norden. Det är ju vårt sätt att överleva om dagarna.
Varför är det så?
Nej, men nu är det så mörkt och så behöver man den extra kicken om dagarna. Så att det, man får nog bara anpassa sig, sin ekonomi efter det.
Ja, från och med nästa vecka höjs priset på kaffe kraftigt. Det handlar om höjningar på runt 20%, skriver Göteborgs-Posten. Kaffeföretagen förhandlar nämligen med matkedjorna om priset 5 gånger per år i 10 veckors perioder. Och nästa vecka börjar en ny period, samtidigt som priset på råkaffe på världsmarknaden har ökat till de högsta nivåerna på 50 år. Det beror i sin tur på extremväder och klimatförändringar som har gett sämre skördar. Priset på kaffe har under perioden mars förra året till i mars i år ökat med nästan 19% enligt matpriskollen. Så det kommer att bli dyrare för Joakim i Skövde, som helst vill ha flera koppar om dagen.
4-5 koppar minst om dagen.
Det säger kaffedrickaren Joakim i Skövde som intervjuades av
Per Engelbrektsson, P4 Skaraborg. Reporter här också Anna Larsson. Efter gårdagskvällens stora polispådrag i Malmö så har två män och en tonårspojke anhållits, misstänkta för synnerligen grovt brott mot lagen om brandfarliga explosiva varor. Det var minst 10 handgranater som hittades i en ryggsäck i Västra hamnen i Malmö igår kväll. Och polisen analyserar även viss kameraövervakning i området. Det var Ekots nyheter med Julia Brunolfsson.
P1, Sveriges Radio.
Helena Isén, hur mycket svettas Johan Persson över massavhoppen i Liberalerna?
Ja, men det är kämpigt. Det här var inte vad han och Liberalerna behövde.
Fredrik Furtenbach, vandel är åter på allas läppar. Men vet vi vad det betyder?
Nej, inte riktigt. Det kommer dröja. Men man kan nog lova att det kommer fortsätta en het debatt om detta.
Lyssna på det senaste avsnittet av Det politiska spelet med mig, Paris Höglund. Finns i appen Sveriges Radio Play.
Det politiska spelet sänds också här i P1 denna lördag eftermiddag om en timme. Nu är klockan strax 2:04 och tid för veckans kropp och själ. En repris från i tisdags.
Är du helt återställd nu? Är du som vanligt? Ja, det var en av de absolut vanligaste frågorna jag fick när jag återvände till världen efter att ha genomgått cancerbehandlingar för några år sedan. Och denna enkla fråga var faktiskt inte så enkel att svara på. För har man gått igenom en attack mot hela sin kropp med invasiva tumörer, blivit skuren i, fått gift insprutat, strålats, ja, då sätter det sina spår. Det normala har liksom ändrat sig och kroppen är annorlunda, vanlig på ett annat sätt. Så återställ det kanske fel ord, någorlunda fungerande, en bättre beskrivning. Men som så många andra överlevare så var jag mest bara väldigt tacksam för att ha fått behålla livet och få lov att baxa den stela kroppen ur sängen på morgnarna. Och inte alls sugen på att gå vidare med nya undersökningar. Och det resonemanget klingar kanske bekant, för det gäller i högsta grad där det handlar om en annan för kroppen väldigt omvälvande upplevelse, nämligen en graviditet och förlossning. Självklart med den stora skillnaden att det här handlar om liv istället för död, och att smärta, blödningar och efterföljande men betraktas som fullkomligt normala. För att ingenting egentligen någonsin blir som vanligt igen med ett nytt barn att vara förälder åt. Det blir ett nytt normalt och ens egna behov halkar ner i prioritet när alla blickar är på barnet. Vad som är normalt eller inte kring den egna kroppen, det är lite svårt att avgöra precis efteråt. Så om barnmorskan säger att allt ser fint ut så tänker man att det man känner är normalt och kommer att läka av sig själv. Därför kan det dröja innan man tar sina problem på allvar. Decennier faktiskt. För när det handlar om underlivet, att ha svårt med kiss och bajs, att det skaver eller känns konstigt vid sex, ja, det är ju inte sånt man pratar om till 10-fikat. Kallar det fåfängt, men det är inte bilder av sig själv man vill plantera i kollegornas huvuden. Och man vill inte ännu en gång få rådet att pröva knipövningar. Idag ska vi prata om en typ av förlossningsskador som orsakar mycket onödigt lidande hos kvinnor. Muskelbristningar i slida eller mellangård som ibland är svåra att upptäcka. I sjukvården kallas de grad 2-skador. Och de går att göra något åt, även många år efteråt ska det visa sig. Förlossningsskador är nämligen ett område där det hänt en väldig massa på senare år. Och det ska vi prata om idag. Rubriken är Nytt hopp för dolda skador i underlivet. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman.
En lysande blå brevlåda. Busshållplatsen heter Ödemark. På riktigt. En bit utanför Ödeshög i Östergötland.
Jag är glad lite rackare.
Hunden Alice är först ut och möta mig vid grinden. Sen kommer Jenny.
Hej, Jenny.
Gustav, hej. Gud, vad fint.
Jenny Akela har precis flyttat hit till en gul och vit Pippi Långstrump-villa. Trädgården är full av smattrande bofinkar.
Det här är så lite mini-lilla gubben-veranda.
Ja, lite lagom så.
På baksidan ska hon sätta upp en egen smedja. Hobbysmed, som hon kallar sig.
Jag trodde aldrig att jag skulle klara av. Jag kunde inte gå till brevlådan för. Men nu är det stor skillnad. Alice! Ska du ha en pepparkaka eller något till, eller? Är du snäll nog ändå?
Det har gått drygt 10 år sedan det hände. Under tiden har hon separerat från yngsta barnets pappa, därav flytten.
Nu har ju jag separerat. Och jag kommer ihåg min första tanke när jag bestämde mig för att göra det. Jag tänkte så här, undrar om jag någon gång kommer att visa mig naken för någon igen. Jag tror och vet, det är många kvinnor som stannar i en relation för att de inte vågar lägga upp sig för en ny partner. För att de tänker att de känns och ser ut som en sprängd anka. Att det ska kunna vara så.
Vi backar tillbaka de där 10 åren till strax innan.
Det var mitt andra barn. Han var inte planerad. Ett oväntat barn. Ett inte mindre välkommet. Det hade ju längtat efter ett barn till efter den första. Det är klart att det ska vara en liten till. Så det var en lite efterrätt sådär. Men sen blev det ju inte alls som det var tänkt. Den första gick inget vidare. Jag är inget bra på att föda barn helt uppenbarligen. Det tar lång tid. Första gången tog det 2,5 dygn innan han kom ut. Och då var det 3 dubbel moderkaka och det blev ganska dramatiskt. Jag förlorade väldigt mycket blod. Så att jag var ju förberedd på att det skulle kunna bli så den här gången också.
Men några tankar på förlossningsskador har inte Jenny när nummer 2 är på väg. Om han någonsin kommer, vill säga. Hon går långt över tiden.
Så jag gjorde allting för att han skulle komma ut. Vi hade igångsättning, kommer jag ihåg, 7 på morgonen därpå. Och då bestämde vi oss för att nej, nu kör vi trampmoped tills jag kommer igång. Men då, precis när vi skulle gå och lägga oss, då var det som en gädda som vände på oss och då kom det igång då. Men det tog ändå lång, lång tid. Och jag fick värkstimulerande dropp. Ganska tidigt så fick jag dödsångest. Jag fick sådana skumma värkar som inte liksom ledde någonstans, men som gav väldigt mycket smärta. Det framskred ju inget vidare. Varje gång som han kom neråt så satt han fast. Kändes som att det rev och slet liksom upp under revben.